Vi ska tala om fall eller upprättelse. Det låter ju ganska viktigt, eller hur? Jag har tänkt lite grann in i allvaret i den situation vi lever i idag som kristna. Att det finns många som tror att bara för att man bekänner Jesus som Herre en gång i sitt liv så kanske man inte behöver mer än gå på möten och lite så här. För ett par år sedan så gav Herren mig en dröm om kristenheten. Där var det många jag kände. Till exempel, men när Gud gör något så där så kände jag egentligen inte igen ansiktena på dem. Men det hela handlade om, det var att det kom en skiljelinje. En del sjönk ner medan andra kom upp på ett berg. Och eftersom vi är inympade, står det i Romarbrevet 11, i det äkta olivträdet och är delaktiga i det äkta Israel, så är det en vers jag kommer att tänka på. Och jag vill läsa ifrån Lukas 2 kapitlet och vers 32, alltså Lukas 2 och 32. Det handlar alltså nu om Jesus. Han är ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet som ska ges åt ditt folk Israel. Och hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till Maria, hans mor: se denne, alltså Jesus, eller personen Guds ord. För han är också en person, Guds ord. Han är satt, eller som det kan också översättas, lagd till fall eller till upprättelse för många i Israel, står det. Och till ett tecken åt som skall bli motsagt. Ja, också genom din själ skall ett svärd gå. Så skall mångas hjärtans tankar bli uppenbara. Många hjärtans tankar skall bli uppenbarade. Det gällde alltså Maria, men det gäller ju givetvis också oss. Med tanke på att Maria på något sätt skulle vara syndfri, så är hon en människa och full av synd, så att säga, som vi också är. Hon behöver också frälsning, och den frälsningen kommer att ske genom andens svärd. Varför är Jesus lagd till fall och upprättelse? Jo, därför att han är personen Guds ord kommen i köttet. Han är Guds ord kommen till köttet. Och han är inte bara det, han säger själv: han är vägen, han är sanningen och han är livet. Det är inga dåliga ord Jesus säger, men han är det också. I Matteus 21:42 kan du läsa om husbyggare. Byggningsmännen här, de byggde faktiskt hus. Fast de byggde åt sig själva för att få ära. Jesus sa till dem: ja, har ni aldrig läst i skrifterna? Den sten som byggningsmännen, eller husbyggarna, förkastade, den har blivit en hörnsten. Av Herren har den blivit detta, och underbar är den i våra ögon. Alltså, ett stort, stort under är den här hörnstenen. För det är Jesus själv det handlar om. Och i Romarbrevet 9 och 33 kan du läsa: så som det är skrivet, se jag lägger i Sion en stötesten. Det handlar alltså om tankar, och Guds ord, vet vi, har mycket med tankar att göra. För det åtskiljer ande, själ och, står det, upp. Och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det står: jag lägger i Sion en stötesten och en klippa som ska bli dem till fall. Men den som tror på den ska inte komma på skam. Jag vill ta dig med till en intressant sak. Och det är, vi vet att det fanns ett brödrapar i Gamla testamentet. Den ena hette Kain och den andra hette Abel. Och jag vill läsa vad Kains namn betyder på hebreiska. Det kan ju vara intressant att veta, eller hur? Coins namn kommer av en rot som betyder att grundlägga, att uppbygga för egen vinnings skull, eller som man också då skulle kunna säga, för egen tillbedjan. Tillbedjan. Ja, det här var ju intressant med tanke på byggnadsmännen, eller hur? Och vi vet av Judas brev i Nya testamentet att det står att ve dem. Alltså det här handlar också om Nya testamentet. Har vi några husbyggare i Nya testamentet som grundlägger någonting, uppbygger någonting för egen vinnings skull? Alltså stenen som byggningsmännen, husbyggarna förkastade, Jesus Kristus, klippan. Och sen har du dem som tror på den. De som låter sig uppbyggas. Låter sig uppbyggas för att bli honom lika. Av någon anledning så har vi fått för oss att den här stöttestenen liksom gällde Israel efter köttet. Och det kan man ju tänka sig ibland när man läser det. Att det bara handlar om så att säga judarna och lagen och allt det här. Men det gäller inte oss, tror vi. Vi är ju faktiskt inympade i Israel. Och man skulle kunna säga att vi är det andliga Israel. Det beror på vilken innebörd vi lägger i orden. Och Matteus 7 visar oss klart och tydligt att innan Herrens dag kommer, alltså när Jesus kommer, så ska det vara många som berömmer sig över sina stora verk för Herren. Men Herren vänder sig om och vänder sig till dem och säger: gå härifrån. Och i svenska översättningen så står det i 17: ni ogärningsmän. Fast den grekiska grundtexten har ordet anomia, som betyder laglöshet. Hör ni det? Laglöshet. Gå härifrån. Ni gör alltså inte det jag har sagt att ni ska göra, utan ni gör laglöshet. Bygger de upp någonting för att få egen ära kanske? Efter det här, när Jesus säger det här i Matteus 7, så undervisar han om de två husbyggarna. Om de två husbyggarna. Och det är ju, handlar ju om att bygga på klippan, så att Romarbrevet 9:33 och Matteus 21 och 42 alltså gäller ju också i Nya testamentet. Det är ju ganska solklart, eller hur? Det gäller också för oss att vi kan faktiskt grundlägga någonting, uppbygga någonting för att få egen ära. Och det är då i sådana fall laglöshet. Och vi kan gå till Petrusbrevet och läsa första Petrusbrevet 2. Och sen läser vi från vers 1 till och med vers 8. Så får vi se. Så lägg då bort all ondska. Alltså det som är utanför Guds ords gränser. Allt svek, skrymteri, avund och allt förtal. Och då ni nu är nyfödda barn, om vi alltså är födda på nytt, så kommer vi att längta efter den andliga oförfalskade mjölken. Vad förstår du det? Den rena Guds ordet, alltså oförfalskad, på det att ni genom den må växa upp till frälsning. Och då kan man vända på det och säga, om det är förfalskad mjölk, så växer vi alltså inte upp till frälsning. Och vi förstår ju vad den onde vill: förfalska läran. Och i vers 3 står det: om ni annars har smakat att Herren är god. Och god, det är ju motsats till ont. Och då är det alltså: om ni har upptäckt och förstått att Herren är faktiskt innanför gränserna för sitt eget ord. Så man skulle kunna säga: hur ska jag kunna uppleva Herren Jo, du kommer att uppleva Herren innanför gränserna för vad han har sagt i sitt eget ord. Därför är det väldigt viktigt när vi läser Guds ord, att vi läser Guds ord överhuvudtaget, så vi inte har upplevelser som inte är innanför gränserna för hans eget ord. Att vi ylar och ja, skrattar och så här. Skrattar kan du göra, men ni förstår vad jag menar med Toronto köret och där. Där ylar man som hundar och allt sånt här, va? Och det här står att Herren kan du få uppleva innanför gränserna för hans eget ord. Och i vers 4 står det: kom till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är utvald och dyrbar. Och låt er själva som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus. Det låter ju ungefär som att vi ska dö ner från oss själva och låta oss uppbyggas av Jesus, eller hur? Och inte tvärtom. Och om vi gör det, dö ner från oss själva, då blir vi, vadå? Jo, ett heligt prästerskap. Ett heligt prästerskap. Då är man avskild innanför gränserna för hans ord. Och vad ska vi göra då? Jo, vi ska frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Ja, vi ska lyfta fram Herren vart vi än går fram, med andra ord. Vi ska bli så avskilda att Jesus får lysa genom våra liv och inte oss själva. Det enda som behagar Gud är Jesus. Det är han som har gjort allt, och det var honom Abel kom fram med när han offrade förstlingen i jorden, ni vet. Då står det att Herren såg till Abel och till hans offer. I vers 6. Det heter nämligen på ett ställe i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den, han ska inte komma på skam. Alltså för er som, ni som tror eller lyder, är stenen alltså dyrbar. Har du en dyrbar sten? Frågetecken. Är Jesu lära dyrbar för dig, vad han säger? Men för sådana som inte tror, alltså olydnad, den som inte gör, har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten. Här står byggningsmännen igen. Husbyggare. Och det är en stöttesten och en klippa till fall, eftersom de inte hör samma ordet. Så stöter de sig, och så var också bestämt för dem. Att höra, det är faktiskt att göra. Vi har lite olika tankar om vad höra är. I västvärlden så, ja, då räcker det med att höra med sina öron, men om man gör sen det är det inte så noga. Fast i hebreiskan så innebär ordet höra, shema, i det ligger faktiskt tre steg. Det första är att höra med öronen. Det andra är att samla ihop det du har hört och bevara det som en skatt. Eller att bygga en mur runt om det du har hört, för att på det sättet vakta på skatten. Och det tredje steget är att göra det som är hört. Att göra det som är hört. Och vi ser vad husbyggarna betydde. Det var ju de som gjorde vad Herren sa. Och de som byggde på sanden, det var de som inte gjorde vad Herren sa. Och det intressanta är ordet för fall på de som byggde på sand i Matteus 7. Det är, används ett grekiskt ord som är pipto på grekiska, och det betyder alltså som en stjärna upptänds för att sedan falla ner. Och det är ju intressant. Alltså, för att läsa, om vi går till Jesaja 14, så vet vi där att Satans fall, det var att han ville tändas upp att han ville stiga upp över molnen och göra sig lik den högste. Och sen säger Herren, hur har du icke fallit till jorden, du strålande morgonstjärna? Här ligger det ett samband mellan att bygga på sand. Det har med Satans princip att göra alltså. Det handlar om laglöshet det här. Kain och Abel har vi sagt är två män. Men de är också två vägar. Eller skulle vi kunna säga två sätt att bygga hus på. Eller hur? Abel han la ner sitt liv och frambar Kristus. Och Herren byggde upp honom. Medan Kain, och vi vet vad hans namn betyder, va? Grundläggare, uppbyggare och för att själv få tillbedjan och ära. Det står att Kain var av den onde. Abel var då givetvis av Herren och han frambar andliga offer till Gud. Det skulle vi också göra, vi skulle bli ett heligt prästerskap som frambar andliga offer. Och det finns bara en enda person som är andlig och det är Herren Jesus och hans offer på Golgata. Det är andligt. Och vara andlig det är att följa honom, att bli lik honom. Kain var alltså av den onde, sa vi. Han gjorde sig till ett med honom av fri vilja. Tänk att Gud han har inte tagit bort vår fria vilja utan vi får faktiskt välja själv. Om vi går till första Mosebok 4 och läser om Kain och Abel så ska du se att Herren själv, alltså sanningen, ljuset, han talade med Kain om hans situation. Varför han var vred, varför hans ögon var mörka. Och varför han mådde som han gjorde. För han kunde inte ha mått speciellt bra. Hans samvete måste ha verkligen känt sig fördömt. Ändå valde Kain att frivilligt släppa in mörkret. Igenom att förkasta sanningen. För Gud, Herren, sa att syndoffret ligger vid dörren. Syndoffret ligger vid dörren. Men du kan också vända på det och säga att vid dörren ligger synden som ett vilddjur färdigt att kasta sig över dig, Kain. Och det senare hände, förkastar man Herren så får man ett vilddjur. Och jag ser bilden i Nya Testamentet när folket fick välja. Vem vill ni släppa fri? Vill ni släppa Barabbas? Eller vill ni släppa den Jesus? Och kan ni gissa vad folket valde då? Man valde faktiskt att släppa lös Barabbas. Och varenda en av oss står faktiskt inför den situationen. Vi kan välja han som är sanningen, han som är vägen, han som är livet. Och då kommer Herren själv att ta hand om vårt inre. För där bor den mördare, det vet vi. För det står att djävulen var en mördare från begynnelsen. Och det är hans natur vi har fått i oss genom Adam. Så att det är ingen god situation att vandra i den gamla människan. Utan det är bättre att vandra i den nya. Jesus sa faktiskt om fariseerna att de hade djävulen till fader. Och fader på hebreiska är ett ord som egentligen betyder grundläggare av ett familjenamn. Ser du Satan han? Han vill ha en familj också. Och Jesus sa att det han har begärelse till, det vill ni göra. De var då alltså söner till ormen. De var alltså huggormsyngel och det känner vi till, va? Det var ju det som Johannes döparen ropade bland annat och Jesus. Och varför de gjorde det, det var för att de hade förvridit Herrens raka vägar. Man blir alltså son till den vilja man gör. Det är intressant, va? Man blir son till den vilja man gör, eller tjänare. Man blir tjänare till den vilja man gör. Om vi ska vara Guds barn, då måste vi också göra hans vilja. Han sa att fariseerna var ormens barn, fast egentligen vet ni också att de trodde att de var så heliga och så rättfärdiga, så de höll på att smälla av alltså. Nu ska vi se lite vad som kännetecknar de här fariseerna, ormens barn. De som trodde att de var så goda och så fina. Vi ska se. Det verkar som om man använder religion till att förtrycka andra människor, då blir Herren lite vred. Det kan vi se på flera och flera ställen. Vi ska se nu vad han säger i Matteus 23:1-4. Och vi läser i Jesu namn. Därefter talade Jesus till folket och till sina lärjungar och sa: på Moses stol har de skriftlärda och fariserna satt sig. Därför, allt vad de säger, det ska ni göra och hålla. Men efter deras gärningar ska ni inte göra till de säger men gör inte. Där hade du igen, va? De hör med sina öron men de gör inte, alltså bygger de på sand. De binder ihop tunga bördor och lägger den på människornas skuldror, men själva vill de inte röra ett finger för att lyfta den. Om man slår upp en kommentar som jag läste nu i, vad heter det, i Sword, så står det så här: det är slavdrivare, och att binda har med undervisning att göra. När det till exempel kom en ny rabbin till en synagoga, så kunde han ofta få en nyckel. Och så fick han skriften och så sa folket: bind nu och lös enligt den här nyckeln. Bind och lös enligt den här nyckeln. Alltså nyckeln skulle då vara uppenbarelsen om Guds ord, som talade om vad det var för skillnad mellan ont och gott, eller hur? Det är bara Guds ord som kan skilja på det. Det var de här människorna som hade sådana bördor och som var så betryckta i sina samveten, som Jesus vänder sig till när han säger i Matteus 11:28-30, så säger Jesus så här till dem. Och han hade verkligen ett hjärta för vanliga människor. Och nu ser ni, nu blir han mjuk. Mjuk och kärleksfull. Medan han är ganska skarp mot fariserna. Men nu säger han så här: kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag ge er ro. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Så ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Han talade om sin undervisning. Han lägger bara inte krav på människorna, utan i Nya Testamentet så finns det också något som heter nåd. Och det är Guds kraft i förbundet att göra och klara av det du kallad till att göra. Och sen går vi tillbaka igen till Matteus 23 och vi läser vers 13. Och då blir han skarp mot de fariserna igen. Ve er skriftlärda och fariser, ni skrymtare, säger han. Som tillsluter himmelriket för människorna. Själva kommer ni inte dit in. Och den som vill kommer ni dit. Eller den som vill komma dit, tillstädjer ni inte att han kommer in. För att det var ju så här att jag sa ju förut att de hade nyckeln. Alltså de satt på alla platser där man undervisade Guds ord. Och man hade nästan som katolska kyrkan här i Sverige förut hade. Man hade monopol på Guds ord, så det var bara deras uttydning som folket skulle gå in under. Med andra ord, de hade inget ljus. Man började kalla det onda gott och det goda ont. Ni vet vad de kallade Jesus för. Belsebub. De kallar alltså honom för djävulen själv. Och då har man ju faktiskt tappat allt ljus när Guds eget ord vandrade bland dem, om man kallar honom för djävulen. Jag sa förut att det som är gott, det är innanför Guds ords lära, det är på vägen. Och det som är ont, det är utanför Guds ords lära, alltså det är utanför vägen. Om vi ska ta och titta lite på kunskapens träd, så står det på svenska kunskapens träd på ont och gott. Fast på hebreiska står det kunskapens träd gott och ont. Och jag ska citera en predikant som är väldigt duktig bibellärare som heter Jerry Potter. Han säger så här: kunskapens träd står som en symbol för Satans natur. Kunskapens träd står som en symbol för Satans natur, säger Potter. Och då menar han förstås, hur kom Satan på fall? Alltså, det som gjorde att Satan föll i himlen, den naturen finns som en frestelse i kunskapens träd, gott och ont. Och vi ska ta och läsa lite om Satans fall här. Satan, han var från början en kerub. Och från början så hade han ju inte fallit. Så vi ska ta reda på vad det var som gjorde att han föll. Och för att få lite ljus över det här så får vi gå till Hesekiel. Och vi läser ifrån 28 kapitlet och vers 13. Till och med 15. I Edens lustgård bodde du, höljd i alla slags ädla stenar, karneol, topas, kalcedon, krysolit, onyx, jaspis, safir, karbunkel, smaragd, jämte guld. Du var prydd med smycken och klenoder, beredda den dag du skapades. Du var en kerub som skuggade vida. Han hade en väldig makt och han hade ett väldigt stort område. Och jag satte dig till att vara på det heliga gudaberget. Han fick se Herren och han fick se Herrens avbild med sina egna ögon. Du fick omkring bland gnistrande stenar, där har du Guds vishet. Han fick mycket av Guds vishet. Lyckosam var du på dina vägar från den dag du skapades, tills dess orättfärdighet blev funnen hos dig, eller i dig. Då ska vi ta och förklara lite här vad vi nyss har läst. Alltså i Eden, Eden betyder egentligen harmoni, frid och harmoni. Där var Satan. Han var en, ja, innan han föll alltså, så var han en kerub. Han hade mycket att säga till om. Han hade en otrolig, otrolig vishet. Men i vers 25 så handlar det om att han var lyckosam. Det gick bra för honom alltså. På alla hans vägar, tankar. Ända tills dess, och nu ska jag läsa hebreiska för er. Laglöshet blev grundad i dig, kan det stå. Och på hebreiska är det avel. Avel. Det här ordet kommer från samma rot som det hebreiska ordet som har Strongs nummer 204. Aven. Aven. Avel och aven. Som båda betyder laglöshet. Och hör och häpna nu. Det är synonymt med det ord i Nya testamentet som vi finner för laglöshet, nämligen anomia. Och jag vill ta upp lite här om laglöshet för att vi förstår vilken tid vi lever i idag. Vi lever alltså strax innan Herren Jesus ska komma tillbaks, och vi förstår att laglösheten kommer att förökas. Därför är det viktigt att vi förstår helt och klart vad det är. Så när den förökas så kan vi stå emot och säga nej. Aven betyder ta någonting som tillhör Gud. Hans ord, och det är ju gott, eller hur? Eller hans folk, eller hans väg. Och forma och vrida det så att det passar mina tankar. Med andra ord, både gott och ont, eller hur? Mina tankar, de är utanför Guds tankar. Vad är kunskapens träd? Jo, det är både gott och ont. Och här står det alltså i Hesekiel 28 och 15 att Satan grundlade laglösheten i himlen. När han tog, och vad gjorde han egentligen? Jo, han formade en annan Jesus. Hör ni nu? En annan bild. För i Jesaja 14 så kan du läsa så här: jag vill göra mig lik den högste. Det står i 14 och 14 på engelska. Jag vill uppstiga över höjderna, över molnet, och jag vill göra mig lik den högste. Det är nästan kusligt att läsa det här, men molnet är den helige ande. Det vet vi av första Korintierbrevet 10, för de blev i molnet och i havet döpta till Mose, kan du läsa det. Här vill alltså Satan göra sig lik. Vem då? Den högstes avbild. Och vem är det? Jesus Kristus. Han är Guds perfekta avbild, kan vi läsa i Nya Testamentet. Det betyder inte bara det, men det hebreiska ordet får fram att han vill också kopiera Guds planer. Guds planer, och det är väl väldigt intressant när vi vet att Guds plan, det är att sätta Kristus som nummer ett. Och då kan vi då kanske förstå vad Satan har på gång. Det ska ju komma en antikrist så småningom. Så Satan kopierar hela tiden. Han fick alltså änglarna att gå på den här nya formen som han hade skapat. En lögn, det är egentligen ett ord på grekiska som heter pseudo. Och man kan säga att egentligen är det en skickligt gjord kopia. Det är så skickligt alltså som man inte kan knappt skilja på om den är sann eller om den är falsk. Så skicklig är den här kopien. Och den, ja, de rika damerna förr, de har ju såna här halsband med äkta pärlor och kanske diamanter och så. Och då låter de en guldsmed göra ett exakt likadant halsband, fast det är inte äkta. Men det är så svårt att skilja på från det äkta, så att när du har det här på dig på fester och så, så ser det ju äkta ut, fast det är inte äkta. Och det står att Satan är pseudos fader. Han är lögnens fader alltså. Så vi förstår snart att det här med pseudo och laglöshet måste ha med varandra att göra, eller hur? För det är ju samma sak. Så nu har vi fått lite ledtrådar. Han var i tjänst alltså Satan som den högste ängeln i himlen. Om inte Gabriel. Gabriel var nog högre, men ja. Han tog av all sin vishet, kunskap och sitt eget ljus och formade en annan bild av Guds son. Man skulle kunna säga en pseudobild. Och på det sättet bedrog han en tredjedel av änglarna som nu tillbad denna falska bild av Gud. Om vi läser det i Nya Testamentet så kan vi se i, jag tror det är Petrusbrevet eller om det är Judasbrevet, det får ni kolla. Där det står faktiskt att de övergav sin boning. De övergav sin position alltså. Så fallet måste då ha handlat om att de på något sätt kunde stiga upp till någon position tillsammans med Satan, eller hur? Vi ska se. Vi går till Nya Testamentets ord som är anomia. Nomos är ju lag, och det betyder egentligen att, vad ska jag säga, det är en laglig mat för får. Och sätter vi då ordet a före, så betyder det ju en negativ partikel, och således ej laglig godkänd mat för får. Och det är ju samma sak som vi läste om trädet, eller hur? Adam och Eva fick ju inte äta av, leva av, kunskapens träd, gott och ont. Men när vi vet att de gjorde det i alla fall. Och därför är trädet här, maten här, alltså på trädet, kunskapens träd, gott och ont, också laglöshet. Så det, vi ser hur alla pusselbitar samlas ihop och pekar på exakt samma sak. Trädet alltså var en skickligt gjord kopia. En skickligt gjord kopia. Vi kan lägga ihop två och två, ja. Och vi finner ju då den här kopian, Satans kopia, laglöshet, att det finns i Kains namn. Och lyssna nu, jag har varit lite ställd här när jag verkligen såg det här. Jag har varit skakad. Jag sa att det handlar om att grundlägga, att uppbygga och ta egen ära till bedjan. Och då skrev jag tre stycken namn under de här orden. Jag satte dem på sidan, så skrev jag först upp grundlägga, så skrev jag uppbygga i mitten och så skrev jag ta egen ära till höger. Och under ta egen ära så skrev jag att helig ande alltid upphöjer sonen. Och då skrev jag fader på grundläggare och uppbyggare skrev jag sonen. Och nu ska ni få se något väldigt intressant, för fader på hebreiska är av. Och det betyder egentligen en grundläggare av ett familjenamn. En grundläggare av ett familjenamn. Och vi vet vem grunden är. Det är Jesus Kristus, hans son. Och då kommer vi till ordet son på hebreiska. Det är ben. Ben. Och det betyder uppbyggare av ett familjenamn. Det var väl intressant, va? Uppbyggare av ett familjenamn. Och det Herren Jesus använder som uppbyggare av det familjenamnet är den helige ande. Den helige ande, ser ni där? Vad är det då i tredje steget där uppe där jag skrev att Kain var grundläggare och uppbyggare och ta egen ära tillbedjan? Och det handlar alltså om en andemakt, ser ni där? Ta egen ära tillbedjan. Det är antikrists ande som första Johannesbrevet sa skulle komma. Det är en ande som kommer i Jesu namn, fast man upphöjer sig själv i den anden. Har ni hört någon sån ande någon gång? Det är i alla fall en ande som talar om sitt och sitt eget och sina egna byggnadsverk, eller hur? Så därför så borde vi kunna skilja på det. Nu ser vi alltså Satans vilja. När vi har lärt oss vad lögn och vi har lärt oss vad laglöshet egentligen är. Och vi har funnit att det är ju precis samma sak, eller hur? I alla fall lögnen i bestämd form. Nu ska vi gå till andra test 2 och se om mitt påstående stämmer. För där kan vi läsa. Andra Thessalonikerbrevets andra kapitel vers 3-12 läser vi så här. Låt ingen bedra er om vad sätt det än må vara. Till först måste avfallet ha skett. Alltså ett avfall från en grund. Och den grunden vet vi ju är ju Jesus. Och laglöshetens människa, fördärvets man, har trätt fram. Vedersakaren som upphäver sig över allt vad Gud heter. Och allt som kallas för heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föreger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa ju detta, men det jag ändå var hos er. Och ni vet nu vad det är som håller honom tillbaka, så att han först när hans tid där inne kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Allenas måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Eller, ja, låta honom komma fram. Sen ska den laglöse träda fram. Och honom ska då Herren Jesus döda med sin muns ande och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse. Honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under. Den här lögnen kommer alltså att ha med sig kraftgärningar och falska under och tecken. Jag kan undra vad det är för lögn, hör ni. Och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedra dem som går förlorade till straff därför att de inte gav kärleken till sanningen rum i sina hjärtan så att de kunde bli frälsta. Därför sänder också Gud över dem villfarelsens makt så att de sätter tro till lögnen. Sevdo står det, där det står lögn här. Vi visste ju vad det var, va? Det var ju en halsband, sa vi, som såg exakt likadant ut som det äkta. Det är en falsk bild av Jesus, eller hur? Det här handlar om antikrist och antikrists ande. Och varför sänder Gud över dem detta då? Det låter ju inte klokt att våran nådefulla Gud sänder över dem det här. Det har många svårt att förstå. Men det står att för att de ska bli dömda, avskilda, alla dessa som inte har satt tro till sanningen utan funnit behag i orättfärdighet. Här nämns ordet anomia och pseudo i bestämd form på grekiskan. Och vad var det vi sa? Vi sa att det var samma sak. Men det är bara det att anomian och pseudon i bestämd form kommer den här gången att ha med sig starka, falska under och tecken. Kan du tänka dig det? En falsk Jesus som kommer att bedra många. Vad kan det vara? Vad tror du? Ja, du får fundera lite. Jag tror jag vet vad det är. Du kan gå in på hemsidan och plocka ner en mp3-fil. Så får du se. Nu ska vi se här. Du kan även se det här i Jesu eskatologiska tal. Det står många falska profeter. Där står det pseudo ska uppstå. Och de ska leda många fel. Och därigenom att laglösheten. Kan du tänka dig vad det står för ord? Anomia. Där ser du pseudo och anomia tillsammans igen. Det ska förökas och därför ska kärleken, agapen alltså, hos de flesta kallna. Men den som är ståndaktig in till änden, vad ska han bli? Jo, han ska bli frälst, där ni. Och antikrist, ja, det sa vi betydde istället för Jesus. Det var det som Satan gjorde i himlen vid sitt uppror. Han skapade då en annan bild av Jesus. En annan bild. Och vi vet i Nya Testamentet att Paulus, han varnar oss för att det ska komma en annan Jesus, ett annat evangelium och en annan ande. Och tyvärr är det så att i Sverige är vi inte speciellt vakna över det här. Jag har inte hört många predikare över det. Jag vet att Elvor och jag brukar göra det. Och många, ja, tar emot gör de väl, men det är precis som att det inte går in, att ja, att det inte kan vara så hemskt, men så hemskt är det faktiskt. Och det där Gud har lagt ner i våra hjärtan. Att varna för att de här människorna som går in i villfarelse och som inte kommer ut igen. Ja, hur går det då? Hur går det? Blir man frälst eller blir man inte frälst? Ja, kära vän. Ska vi gå efter andra Thessalonikerbrevets andra kapitel som jag nyss läste, så blir man inte frälst. Man blir inte frälst. Då ska vi se. Jo, jag sa att det var Gud som sände villfarelsen. Ja, det gör han i praktiken. Han sänder ju inget ont på det sättet, men han tillåter, det är skillnaden. För tillåter Gud, då kan han dra bort sin hand, sitt beskydd, för att vi är olydiga. Det är så med att vandra i ett förbund med Gud, att om vi gör våran del så beskyddar han oss, men om vi inte gör våran del så beskyddar han oss inte. Och det såg vi ju gång på gång med Israel. Han sa att nu ska ni leva efter mitt ord, för annars kommer det att hända. Och det gjorde det också. Det kom soldater och det kom allt möjligt här. Vi ska se här. Jag skulle ta en fråga. Ja. Vem var det som egentligen sände fördärvaren i Exodus? Vem var det som sände fördärvaren i Exodus? Vi vet vem det var. Det var Gud, eller hur? Kolla i andra Mosebok får du se. Det var Gud. Eller ta och kolla in vad Jeremia säger i Jeremia 43 och vers 10. Och säg till dem. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Se, jag ska sända åstad och hämta min tjänare Nebukadnessar, konungen i Babel. Och hans tron ska jag sätta upp ovanpå de stenar som jag har låtit mura in här. Och han ska på den breda ut sin tronmatta. Ja, Gud är inte att leka med egentligen. Gud är väldigt god. Gud är väldigt god egentligen. Men att vara god, det innebär att han är innanför faktiskt sitt eget ord. Han har gränser satta. Och vi ser det med Adam och Eva. Vad var det som hände? Den gode guden, alltså. Han tillät att man fick komma ut. Och vi har haft ett elände sedan dess, vi människor. Men vi får komma tillbaka in i gemenskap i Eden igen, så att säga, genom Jesus Kristus. Och den väg som han har öppnat för oss. Visst är det underbart. När han dog på Golgata ropade han: det är fullbordat. Och det finns ingen annan väg. När jag blir frälst till exempel, sa Herren: gå nu sanningens väg, Janne. Dig skall intet fattas. Och detsamma gäller dig. Gå nu sanningens väg, min vän. Dig skall intet